Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden, Skapa din livsdesign. Här kommer jag intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, energi och pengar. I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan Skapa din livsdesign med mig, Jenny Kay. I dagens avsnitt träffar jag Jill Nyqvist som berättar om sin resa där hon fick en idé om att starta eget men visste inte riktigt med vad. Förvirringen i början innan man hittar sin väg. Bluffsyndrom som kommer. Att alla gör misstag och att lära sig hantera dem och ta med sig lärdomarna. Hon delar även med sig av 3 tips för att komma igång med just sin online-tjänst. Så, varsågoda. Hej Jill, jag är så glad att få en timme av din tid. Jag känner ju till dig, dels är jag ju medlem i din medlemstjänst, Soloprenörerna. Där jag lär mig allting om att skapa både webbkurser och medlemstjänster. Och en superhärlig community. Men du har ju så många andra ben också i din online-business kan man väl nästan kalla det för. Kan inte du berätta, de som inte känner till det innan, kan inte du berätta lite vem är Jill och vilka ben är du har i ditt företag?
Ja men precis, jag har ju drivit mitt företag sedan 2018 och det har varierat lite grann tankar om vad företaget ska innehålla. Men just nu så är det i huvudsak 2 ben. Det är ett där jag hjälper föräldrar som har barn med ADHD att få en smidigare vardag. Som heter Funka med ADHD. Där har jag en kollega. Och en podd och en medlemstjänst. Och Facebook-konto, Instagram-konto, nyhetsbrev och allt det. Liksom. Och sen har jag det andra benet som är ett soloprenör. Som det hjälper soloföretagare som vill jobba mer online. Med digitala affärsmodeller som medlemstjänster, webbkurser, men också digital marknadsföring och sälj. Så det är liksom 2 helt skilda målgrupper. Så jag har liksom 2 av allt. 2 podcast, 2 nyhetsbrev, 2 hemsidor, 2 medlemstjänster och så. Det är mitt i korthet. Och sen håller jag en del utbildningar också för företagare som inte är online-företagare. Det finns ju väldigt många som inte har online-business som sitt huvudsakliga, men som ändå har behov av att marknadsföra sig online.
Ja, precis. Så då har du live-kurser för dem, olika typer av workshops?
Det är liksom heldags- och halvdagsutbildningar som är live digitalt.
Okej.
Okay. Att det är inte förinspelat.
Nej, precis. Men du har inte alltid jobbat online, utan du gjorde någon slags totalomvändning här för några år sedan.
Ja. Jag har ju en lång bakgrund inom offentlig förvaltning. Jag jobbar inom myndigheter och kommunsfären och trodde nog egentligen att jag skulle göra det resten av mitt liv.
Ja.
för att jag trivdes jättebra. Jag gillar den här samhällsnyttan, liksom att vara till nytta. Och det känns som ett viktigt uppdrag att jobba i det offentliga. Liksom att vara effektiv och göra det bästa av alla pengar som kommer in på det viset och sådär. Och sen hade jag jobbat länge som chef inom verksamhetsutveckling, kommunikation och sånt. Så det, ja, där var jag tills och var jättenöjd med det. Alltså jag tyckte det var jättebra att vara chef och trodde nog att jag skulle jobba som chef liksom, väldigt lång tid framöver. Men sen efter, var det 2017, så kom jag på att jag inte ville det ännu mer.
Okej. Okay. Hur kommer det sig då? Att du inte ville det?
Nej men alltså, jag hade ju varit väldigt länge på mitt jobb då. Jag tyckte att jag hade ett jättebra jobb. Jag hade jättebra medarbetare. Jag hade bra kollegor i ledningsgruppen och sådär. Och så kände jag bara så här. Jag måste ju ha en förändring. Och så började jag tänka på så här, hur skulle den förändringen se ut? Och så började jag tänka mig in i om man skulle söka jobb på andra ställen. Man skulle söka kanske något vd-jobb. Och så började jag tänka sig vd på det där och bolaget och vd på det där. Och det hände liksom, vet, man tänker på någonting och så här, det händer ingenting i en. Det kändes bara så här, nej, Nej, ingenting liksom, det kändes inte spännande, det kändes inte liksom som att jag var taggad. Skulle jag ändå jobba som chef på den höga nivån så kunde jag lika gärna behålla det jobbet jag hade. Så där var jag liksom och funderade. Och då hade jag varit så typ 13 år på mitt jobb, så det var ju dags att göra någonting annat. Sen plötsligt på en hundpromenad så slog det mig att jag kunde ju jobba i eget bolag.
Mm.
Och när jag tänkte den tanken, då pirrade det till lite i magen. Och då kände jag så här, det där kanske var någonting för mig. Så där liksom blev det en liten aha-upplevelse då på den promisen med hundarna.
Ja. Men var det någonting liknande som du arbetade med då mot nu? Var det att du hjälpte andra och starta upp olika delar? För nu hjälper du ju folk både med att starta upp sina medlemstjänster och utkristallisera kanske vad de egentligen vill göra och nischa ner sig lite så. Och även med ADHD att du hjälper personer framåt eller familjemedlemmar framåt. Mm. Var det något sånt du jobbade med innan eller är det här helt ny? Du bara vände?
Ja, nej, jag jobbade inte alls med det. Jag hade ju inte sålt en sak hela mitt liv liksom. Och tänkte jag att jag visste inte hur man sålde någonting och jag hade absolut inte jobbat med föräldrar liksom. Jag var ju bara en förälder själv som hade barn med ADHD och det var ju det var det enda liksom sådär. Så att nej, det var helt nytt. Det tog ju lite så här tid innan jag hittade vad mitt företag skulle handla, eller framförallt kanske vad det inte skulle handla om.
Mm.
Jag trodde ju från början att jag skulle bli så här superbra föreläsare inom ADHD och åka runt i landet åka runt och föreläsa om det och hjälpa till på det viset. För att jag tyckte det var roligt att föreläsa. Sen ibland är jag lite korttänkt. Så att jag tänkte inte på att det här med att åka runt och föreläsa. Jag avskyr och resa. Jag vet att man ska älska att resa, men jag gör inte det.
Mm.
Så att jag vill ju absolut inte sitta och flacka runt varken utomlands eller i Sverige och åka mellan orter. Och så här. Jag har ju hundar, jag har familj, ska ju vara hemma liksom.
Ja.
Jag hade inte riktigt tänkt igenom det. Det är inte så att jag kan inte satsa på en föreläsarkarriär. Jag vill ju inte ens åka hemifrån knappt liksom. Så att då det blev ju lite svårt just den delen då. Men sen så att det tog sig liksom lite andra riktningar mitt företagande än vad jag kanske hade planerat från början. Och det här med att jag hjälper soloföretagare, det fanns ju inte liksom i någon plan precis då alls.
Nej.
Utan det var ju mina erfarenheter från att ha startat hela Funka med ADHD som fick mig att inse att den här affärsmodellen med att driva medlemstjänster för återkommande intäkter.
Mm.
Att det skulle kunna vara någonting som fler i Sverige också får upp ögonen för. Kanske inte som det enda man gör, men som ett bra tillskott. Som en bra grund i sin verksamhet tillsammans med övriga saker man gör. Och jag hade gjort med en del erfarenheter tillsammans med min kollega då. Som jag inte tyckte att någon riktigt i Sverige pratade om på det sättet som jag tyckte man kunde prata om det. Mm. Och det var där som soloprenördelen liksom växte fram.
Ja, jag förstår. Så då jobbade du, då hade du inte jobbat online alls. Så egentligen det du lär ut nu, det är de svaren på frågorna som du hade när du startade. Som du hjälpte till med.
Ja, verkligen. När jag tänker på, som jag klev ju ut då sista dagen som anställd chef. Där sista februari 2018. Och när jag tänker på mig själv då och den kunskap jag hade kring digital marknadsföring och försäljning och att liksom jobba med webbkurser och sånt där. Medlemstjänst visste inte ens vad det var då. Vad trött jag kände mig då. Jag bara kände om jag hade vetat då allt jag hade framför mig och hur mycket jag behövde lära mig. Jag vet inte om jag hade trott att jag klarade av att lära mig alla de sakerna då, om jag hade förstått det. Men ibland är det ju bra att vara naiv. För jag är lite så här, hur svårt ska det vara? Och så visade jag sig att det var kanske inte skitsvårt, men det var åtminstone väldigt mycket att lära sig.
Mm.
Och det har jag ju upptäckt stegvis, och det kanske var bra.
Ja.
Det var lika bra det.
Ja, annars skulle man kanske inte våga alls. Men det som jag märker, eftersom jag också har gått på online-spåret, det är ju att det är ju, som du säger, väldigt mycket teknik. Men tekniken är ju inte superavancerad på alla delar, men det känns väldigt överväldigande från början. Och det finns så många olika alternativ som gör att det blir svårt att bara välja där. Blir ju superrörigt. Mm. Och sen så att man ska hitta sin, att nå ut också. För det tycker jag är en av de svårare delarna egentligen. Att nå ut med sitt budskap så att det träffar rätt personer. Och att sådana saker. Men sånt hjälper du också till med, eller hur? Med olika typer av copy.
Ja, jag gör en del det. Jag skulle nog kunna tänka mig att göra mer sånt. Men jag har inte haft tid. Eller jag har inte haft utrymme att ta på mig så mycket uppdrag kring det. Men just det med copy och budskap. Det är lite grann en hjärtefråga för mig. För att det är så otroligt viktigt att vi hittar vårt sätt att formulera vad vi hjälper till på det sättet som, liksom, som är rätt för oss, för att man ska verkligen nå ut i det här bruset. För det finns ju jättemånga som jobbar online, och de flesta av oss har ju andra personer som till synes kanske säljer ungefär samma saker. Mm. Men det är ju aldrig riktigt samma saker, utan man gör det alltid på sitt eget sätt. Och jag menar, som jag då, som hjälper företagare att marknadsföra sig digitalt och att starta medlemstjänster, webbkurser och sådär, det är många som gör ungefär liknande saker, och då behöver man ju hitta sitt sätt att tydliggöra så här, på vilket sätt jag gör det här annorlunda och varför är det till nytta för dig. Och jag tänker ju att ju tydligare vi är med vilka vi är, desto lättare är det för människor att hitta till just oss. Och att också välja bort oss när vi inte är rätt. Då blir matchningen liksom tydligare och lättare. Det tror jag alla tjänar på. Och med det kommer ju så otroligt mycket. Alltså det handlar inte bara om förmågan att uttrycka sig i ord. Utan det är också modet att liksom rama in det där. Och sätta ord på det. Och våga säga att jag kan hjälpa dig. Och stå fast i det. Och som egenföretagare så behöver man ju hantera sin egen skenande hjärna ibland. Liksom. Att man får de här tvivlarna, att man liksom tänker att vad jag för bluff, men jag har hjälpt till med det här och vad har jag kommit med, att titta på hon som gör det här. Hon gör det ju jättebra och är så framgångsrik och liksom så duktig och kan hjälpa alla. Och så kommer jag här då, precis startat. Och, alltså det finns så mycket som pågår i våra huvuden som kanske tar stopp för det.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och sen så just med det här med att det man lär ut och har som sin fokuspunkt i sin nisch. Ibland så blir det lite tokigt där också. Det är bara att titta på, ja, men som jag som jobbar med time management. Och så hade vi bokat den här inspelningen egentligen för en timme sedan. Men i min kalender hade jag skrivit upp att det var 9, men vi hade bokat klockan 8. Vilket gjorde att det var lite tokigt. Och det blir ju superpinsamt. Egentligen, men det är ju bara mänskligt. Så att där får man ju liksom lite tyvärr visa på att jag gör också fel. Även fast jag håller på med time management och vet hur man ska strukturera upp och alla de här påminnelserna. Har jag inte rätt tid inlagt i min kalender, då blir ju ändå allting fel. Mm. Och det tror jag också är en stor del att våga visa sin mänsklighet eller sårbarhet så att man inte är perfekt.
Det tror jag är jätteviktigt. För alltså, människor vill ju inte liksom umgås med robotar. Liksom. Man vill ju umgås och liksom göra affärer och samarbeta med andra människor. Och det kan ju vara väldigt skrämmande där, när man uppfattar att någon är perfekt och aldrig gör något misstag eller har allting på plats hela tiden. Mm. Jag har ju berättat om många av mina misstag i Soloprenörpodden, och hittills har ingen liksom skickat arga mejl och sagt: hur kan du som gör de här konstiga misstagen ens jobba online? Utan tvärtom så möter jag ofta som igenkänning liksom, att man kanske inte gjort precis det där misstaget, men har gjort något annat innan misstag liksom. Mm. Och det är ju en styrka det där i att lära sig att hantera tankarna kring vad vi definierar som misstag. För misstag är egentligen bara etiketter. Liksom. Det är mer hjälpsamt att bara tänka att okej, jag lärde mig någonting på det. Då. Det gör inte att det blir roligt. Nej. Att misslyckas eller att göra misstag. Men att se det liksom lärdomar och vad man kan ta med sig från det. Det underlättar ju. Då får man ju någonting av det i alla fall. Det är ju redan gjort. Det går inte ändra på det som har hänt.
Ja, precis. Och det bästa är väl att ta, som du säger, en lärdom av vad ska man göra bättre nästa gång så att man slipper göra samma typ av misstag. Så att man inte springer på och gör på samma sätt nästa gång också, så blir det hejsan hoppsan då med. Mm. Då är misstaget lite förgäves. Men har man ett misstag som man har en lärdom av, då får man ju något positivt i slutändan på det.
Ja, och jag tänker att det är lite sådär som livet är. För jag tänker att vi har alla säkert områden i livet där man känner så att man typ så här faller på samma snubbelsnöre varje gång, eller man ramlar i samma grop om och om igen, och när man sitter i den här gropen tänker man, det här känns bekant. Här tror jag att jag har hamnat förut. Och då är det som att man bara fortsätter göra det där tills man har lärt sig sin läxa. Det är inte för att liksom man har fått till det där, liksom att man gör på något nytt sätt när man också får det här nya resultatet, och fram tills man har lärt sig det, då hamnar man i samma läge om och om igen. Men jag tänker att det finns en poäng i sig i att på ett ändå vänligt sätt mot sig själv då se det där. Mm. Att det är mänskligt, att vi gör så där, men också att det är någonting som vi kan lära oss av. Och ibland så gör vi inte det vid första försöket, utan vi måste gå på den mina några gånger.
Ja, precis. Om vi går tillbaka lite till när du bestämde dig för att bli egenföretagare istället för att vara anställd. Gjorde du det skiftet helt abrupt, eller gjorde du det i olika faser, att du började liksom nysta med det fortfarande när du var anställd, eller tog du tjänstledigt?
Ja, jag försökte ju göra det lite så här abrupt. Jag är inte så bra på att vänta på saker, så jag tyckte att jag hade fått en jättebra idé, och jag hade ju redan mitt eget företag, för jag hade skrivit en bok något år tidigare, och för att kunna sälja den boken så hade jag startat en enskild firma. Mm. Så att jag kom ju på att jag började inte starta ett företag. Jag hade redan ett företag. Jag kunde ju jobba i det. Liksom. Så att jag gick hem från den promenaden och pratade med min man och sa att jag hade fått en jättebra idé. Av någon anledning var inte han lika entusiastisk som jag. Inte på en gång. Jag tror på dig, men det här alltid är väldigt läckigt. Och sen skulle jag gå till jobbet och så sa jag till min chef där, vdn, att du behöver inte ge mig någon löneförhöjning i år, för jag ska ändå sluta. Och han bara, va? Jag bara, ja, jag ska starta eget. Han bara, nej, det låter som en jättedålig idé. Jag bara, nej. Ja, så jag gick in där och försökte säga upp mig och kom ut därifrån med tjänstledigt 2 dagar i veckan. Alltså, vem klarar inte av att säga upp sig? Det borde väl vara det lättaste, men nej då. Nej, jag kom därifrån med mötet med honom med att ha 3 dagar där då, 2 dagar för att utveckla mitt eget företag som tjänstledig då. Mm. Så då sa jag, okej, vi kör det 6 månader. Och så strukturerade jag om min tjänst. Vi hade liksom 2 roller. Jag var vice vd och var utvecklingschef. Så jag delegerade bort utvecklingschefsjobbet. Så var jag bara vice vd på de 3 dagar i veckan. Och sen efter 3 månader så sa jag upp mig på riktigt. Mm. Då lyckades jag. Så att, det var väl en 6 månaders period där som jag liksom höll på hemma de här 2 dagarna i veckorna med en webbkurs faktiskt. Det var det jag tror att jag uppehöll mig mest kring då. För då hade jag liksom upptäckt det här med att det fanns en värld online. Och när jag liksom började hitta de här Facebookgrupperna där människor jobbar online, då var det som en helt ny värld öppnade sig för mig. Det var som ett så här parallellt universum som hade funnits där kanske hela tiden, men som jag aldrig hade kommit i kontakt med. Och jag förstod inte hälften av allt jag läste. Och det, känslan var lite grann så här, jag vet inte vad det här är, men jag vill ha det. så där var jag under den där liksom, tjänstledighetstiden. Och jag kommer ihåg att jag var så sjukt upptagen. Jag hade så mycket att göra. Och nu så här, i efterhand så tänker jag, vad gjorde jag då? Mm. Liksom, vad var jag så himla upptagen kring? Men jag var galet upptagen. Jag satt många timmar liksom. Ja. Och sen gick de där 3 månader av uppsägningstid också då. Och sen kom jag liksom till det här 1 mars 2018 när jag faktiskt klev av på heltid egen, om man säger. Utan kunder. Inga uppdrag, inga pengar. Där började jag. Mm.
Ja. Hur lång tid tog det för dig att få in kunder då? Från det att du... Så upp det. Var det en längre resa än vad du tänkte det, eller gick det fortare än vad du hade trott?
Det gick fortare än vad jag hade trott faktiskt, för jag hade ändå hört att det var så svårt liksom, och sådär. Mm. Och jag tänkte att här måste man jobba hårt för. Nu minsann. Så jag hade några små uppdrag med så tidiga kontakter i samma bransch som jag hade jobbat i tidigare under den våren. Men sen i slutet på augusti så då fick jag ett konsultuppdrag på halvtid under den hösten.
Okay.
Och det var väl kanske mer så som jag har jobbat tidigare, om man säger sådär. Så att, men det var ett uppdrag som jag tänkte, det här blir ju perfekt under hösten för att få in en bas av intäkter samtidigt som jag bygger vidare på det andra. Liksom.
Ja.
Så att det gjorde ju att jag kunde ju börja ta ut lön från mitt företag i september. Liksom.
Mm.
Så att, då hade det bara gått från mars till september. Så att jag tyckte ändå att det gick ganska fort. Tack vare de här konsultuppdragen och så. Och sen körde jag konsultuppdrag de första kanske 2 åren. Eller vad blir det? För att det rullar på så där. Man gör det ena och sen får man erbjuda det andra och så det tredje och så där. Och så till sist så tänkte jag, vad 17, nu håller jag ju på att starta ett konsultbolag. Det här var ju inte meningen. Vad händer nu liksom? Typiskt mig. Jag blir så entusiastisk och så bara, det här låter ett projektledare för det här och projektledare för det här och chef för den där gruppen. Och så, här, ja. Så då fick jag nog fatta ett nytt beslut i mitt företag och så avvecklade jag den typen av konsulttjänster i mitt företag.
Mm.
Och sa att tack så mycket för den här tiden, men nu kommer jag inte konsultera mer på det här sättet. Och det var ett jättestort ekonomiskt beslut.
Mm.
För det var ju väldigt... Alltså, är man långtidskonsult så är det ju lönsamt. Liksom. Även om det är mycket tid som går åt det. Så, men jag känner bara att det spelar ingen roll. De där pengarna kommer tillbaka eller inte på något annat sätt. Ska jag driva ett eget företag så ska jag ha det företag jag själv vill ha. Inte det som blev av någon slump.
Så nej, det blir liksom för i sådana fall... Ja, jag förstår lite vad du menar, för annars skulle det kunna vara anställd lika gärna och ha andra typer av förmåner när du blir sjuk eller semesterersättning eller alla de positiva sakerna som man kanske inte riktigt har som egenföretagare. Är man sjuk så är det ju, då får du inte några intäkter heller, för då stannar ju businessen om du är en egenföretagare. Mm. Rekommenderar du den vägen till andra, att man tar det lite successivt? Vad ser du för och nackdelar? Hur hade du...
Jag tror inte att man ska sätta sig i ett läge där man måste sälja till varje pris för att få in intäkter månad ett. Liksom. Jag tror att det kommer mycket stress med det, och jag tror att det är svårt att hålla liksom stressen över bristen på intäkter ifrån sig när man är ny. Så att om man ska liksom... som tar det här lite mer drastiska, att gå från 100% anställd till 100% egen och inte har några intäkter eller kunder med sig in, då ska man nog i så fall ha, man kan ju ha sparade pengar eller någonting, liksom att man har någonting annat som man känner att så här, jag har en buffert nu, jag kan ta 6 månader utan, med väldigt lite uppdrag eller inga alls, och jag kommer ändå ha mat på bordet liksom, så att man inte sätter sig i en jättepressad situation av att lösa allting från månad ett. För man kanske inte gör det. Man kanske behöver en längre startsträcka.
Ja, precis.
Så att där tror jag att man behöver också olika stor trygghet. Jag tror att man är olika där. Vissa kanske behöver mixa det här med under längre tid anställd och att man liksom har hunnit bygga upp. Jag hade ju byggt upp lite arbete i mitt bolag innan jag gick över till att jobba helt eget. Vi hade inga intäkter där. Jag hade inga kunder liksom. Så att vissa kanske hade behövt ha liksom också några etablerade kunder innan man vågade ta det steget och känna okej med det. Så att man behövde liksom jobba lite längre parallellt med båda spåren. Så att där får man nog titta lite grann på hur man fungerar och vad man har för förutsättningar. Jag bor ju på en ort där typ ingen vill bo, så att det är väldigt billigt här. Ja, men, så här, det handlar ju om omkostnader också, rent krasst. Alltså, sitter jag med jättestora lån för att jag bor någonstans där det är väldigt dyrt att köpa hus eller bostad, då har jag ju också mycket större liksom, press på att jag måste in med intäkter, jag måste kunna betala mina lån och man kanske har familj och du vet sådär. Medan vi hade väldigt låga omkostnader här, så vi behövde inte ha jättestora intäkter för att gå runt. Mm. När jag liksom klev över som egen. Men med det sagt så kan jag ju säga att jag flera nätter vaknade med panik. Och tänkte precis i övergången där jag hade sagt upp mig. Och tänkte, vad har jag gjort? Jag har ju familj! Du vet så här helt där, hjärtklappning, sjöblöt i svett. Och tänkte att så här, nu, vad har jag gjort? Hur kunde jag göra det här? Jag hade ett jättebra jobb med en jättebra lön. Vad håller jag på med? Ja. Så jag körde de nätterna också. Och sen vaknade jag på morgonen och så tänkte jag, det kommer att gå bra. Jag känner mig stark. Och jag tänker att det är den där lite grann berg- och dalbanan som man måste härda ut med som egen. För att den kommer. Det är lite så här höga, vad heter det? Höga dalar. Nej, höga toppar och djupa dalar. Ibland.
Ja, precis. Men vad jag förstår det som så är ju, för många startar ju eget bolag. Och när de tänker på online så är det ju antingen någonting som de verkligen brinner för. Eller sin hobby, eller att de tar sin, kanske om de har varit ekonomiassistent så kanske de går över och blir någon typ av VA eller sådana saker. Men du bytte nisch helt och hållet, så det är ingenting varken som du hade egentligen som hobby eller som brinner så där i början, utan du bara tänkte att du skulle starta eget och sen så hittade du din nisch efter det.
Ja, nu, jag har aldrig tänkt på det då, men ja, då var det ju. Jag tänkte ju, det jag hade med mig, det var ju det här att det att jag skulle rädda världen, för det hade jag ändå jobbat med innan. Mm. Samhällsfrågor och miljöfrågor och så. Och sen var det ju det här med föräldraskap och ADHD liksom. Mm. Det var ju kanske det som är det tydligast med mig, att jag ville liksom göra någonting inom det. Så att, nej, men jag gjorde nog en hel omvändning där. Det var ju också en del av poängen. För att dels så ville jag ha en ny livsstil. Alltså jag ville leva på ett annat sätt. Annars hade jag ju sökt något vd-jobb och fortsatt på min chefskarriär. Liksom. Mm. Så att jag ville ha lite mer fria ytor att skapa på. Jag ville ha ett annat sätt att leva och på. Och så där. Som en helt annan typ av livsstil än vad jag hade. Men sen var jag ju också trött på att vara chef. Alltså jag kände mig färdig med det. Mm. Så att jag skulle fortsätta med dem. Ja, jag hade kanske en idé om att jag skulle kanske kunna jobba som ledarskapskonsult liksom, sådär. Så att jag har haft många tankar om vad jag ska göra. Och ett tag försökte jag göra alla samtidigt. Det kan man säga att jag inte rekommenderar.
Nej.
Sådär, så det har varit ett sökande. Sen kanske jag har liksom valt bort hyfsat snabbt. Jag har inte blivit kvar i det där sökandet. Men det var inte kristallklart från början. Nej, det var det inte. Mm.
Tog du hjälp då utav någon annan som du kunde bolla idéer? Eller var det själv att du var duktig på att stryka när du hade lagt till någonting som du kände att du ville göra? Och sen så för att skala ner, som du sa att du tog bort konsultandet och du tog bort det här med att du tänkte kanske hjälpa andra ledare.
Alltså, jag tog ju inte hjälp då, vilket jag tänker att kanske hade varit en bra grej att gjort, definitivt. Det gav lite själv för att jag var ju naiv i början. Jag visste inte hur mycket arbete som krävdes för att sälja in saker.
Okay.
Att jobba liksom mot flera olika målgrupper innebär att du måste ha ett stort engagemang i marknadsföring mot flera olika målgrupper. Mm. Och först försökte jag marknadsföra både ledarskapstjänster och ADHD föräldraskapstjänster i samma kanaler. Och förstod inte hur otydligt det blev. För mig var det tydligt, för det grundar sig i personligt ledarskap. Behöver du, oavsett om du är förälder till barn med särskilda behov eller om du är chef liksom, så behöver du ha ett starkt personligt ledarskap. Och det var grunden och den röda tråden för mig. Så det var bara för mig. Det var ingen annan som förstod det.
Nej.
Det visade sig vara grymt ineffektivt. Och jag tror att så det var de här erfarenheterna av att det går trögt. Jag når inte fram. Det händer ingenting. Det var ju det som var liksom så här, som jag liksom började välja bort när jag insåg att det här är inte rätt sätt att göra det här på. Det här funkar inte. Jag måste liksom, jag måste bli tydligare. Så det var nog successiva erfarenheter av att nej, det här gick inte bra. Mm. funkar inte. Och sen när jag liksom hittade det som fungerade så fick jag mycket större liksom respons och utväxling, och det gav ju feedback på att säga, men okej, nu är jag på rätt spår. Så det var nog den liksom trial and error-processen som blev min guide.
Mm. Jag förstår. Så din rekommendation där är egentligen att vara så tydlig som möjligt i dina kanaler och inte blanda in för mycket. För det tycker jag också när jag startade. Jag tycker ju också som du, mycket saker är roligt och jag får många idéer samtidigt. Så vill jag blanda lite, egentligen saker också som jag kanske inte ens har att sälja eller vill sälja. Men jag tycker att det är så himla kul och jag vill förmedla hur roligt det är. Och så la jag upp det i mina kanaler, vilket säkerligen bara förvirrar de som nu följer mig. För då vet de ju inte riktigt och de kan ju ändå inte köpa det av mig. Så att där, och det jobbar jag lite på fortfarande, att bli tydligare och tydligare och tydligare. Men det är ju väldigt svårt.
Ja, men det är det. Det är det. Och det är ju här man måste ta på sig business-hatten.
Mm.
Så här, vi måste tillbaka till där. Vill vi driva företag så måste vi, om vi vill komma framåt snabbare, det finns inte ett sätt att göra det här på. Men jag tänker att min tes är ju att när vi lägger ut innehåll i sociala medier så tjänar vi på att göra det utifrån ett medvetet businessperspektiv. Det vill säga att de saker som vi vet verkligen kopplar till det vi vill bli kända för har prioritet. Liksom. Mm. Och andra saker som vi lägger ut, jag lägger också ut andra saker, men det gör vi utifrån att vi bygger vårt personliga varumärke, att vi vill visa upp flera delar av oss själva, men det syftar till fortsatt försäljning inom det vi vill bli kända för.
Mm.
Jag tror att det är viktigt, för att människor sitter ju inte och tänker på varken dig eller mig hela dagen och funderar över vilka ben vi har i våra företag. Utan det måste ju vara supertydligt när de möter oss. Och för mig blev det enkelt när jag bestämde mig för att liksom trycka ner medlemstjänstflaggan på mitt berg. Det som jag blev känd för. Att jag tänkte att det är det jag ska ha som... Om någon undrar så här, vad jag ger, men hon hjälper till med att skapa medlemstjänster eller sälja medlemskap eller medlemsprogram. Det har många andra där. Det var min prioritet. Sen för att kunna driva en framgångsrik medlemstjänst så måste man jobba med digital marknadsföring. Jag kan inte se att det finns någon väg runt det. Och därför så pratar jag om de sakerna också.
Mm.
Men jag tror att vi tjänar på att vi verkligen lägger ut saker som hjälper våra följare att förstå vad det är faktiskt vi hjälper till med. Och att en del saker kanske då får stryka på foten och avstå ifrån. Och det är lite svårt ibland.
Ja, och jag tänker också som säkert många som lyssnar som är lite sugna på att göra en typ av förändring. Då kanske de har många olika idéer men de vet inte riktigt vad de ska satsa på. Dels vet de kanske inte hur de ska göra en viss del och en annan del kanske de känner att det är de experter på, men det är kanske det de vill bort från istället.
Just det.
Mm. Och då är det ju också viktigt att de tänker till det, för vill de inte arbeta med det, då kommer de inte vilja arbeta med det online heller, om de vill bort från den branschen. Så där är det också viktigt att verkligen tänka inåt och kanske välja en helt ny väg, även fast du inte har arbetat med det tidigare, och våga pröva för att det ska vara hållbart.
Uppenbarligen går det ju, för att det är precis det jag har gjort. Och det kanske blir en lite längre väg då, för att det är mycket man måste lära sig på vägen. Men å andra sidan så bygger du ju det företag du vill ha. Du gör. Som nu till exempel, så känner jag så här, men nu gör jag bara saker i mitt företag som är det, liksom, rätt områden jag jobbar med mitt företag nu. Mm. Det var det ju inte för ett år sedan. Då fick jag ju ett halvt göra den här förändringen. Men jag tänker att det har ju varit en resa dit. Och som du säger, ibland vet man inte riktigt vad det är exakt man vill göra kanske. Och då, liksom, då måste man bara börja någonstans.
Mm.
För det är det jag tänker att det är lätt att man, jag brukar säga att man jobbar på lagret. Man tittar och där, vet, man tar fram planer, strategier och varumärkesplattformar. Och man väljer färger och man gör contentplaner. Och så här. Man håller på och tänker om sitt företag, men man jobbar inte utåt. Man tar inte skyltfönstret och lägger ut saker, utan man jobbar liksom med förberedelser. Ja. Och det måste man ju göra, men inte för länge. man kan inte bli kvar där. Mm. För att det är först när du börjar skapa saker som andra människor kan interagera med, som du kommer få feedback som guidar dig. Och du kommer, och de upplevelser du får när du faktiskt ger dig ut där, försöker sälja någonting, försöker skapa uppmärksamhet, det är det som kommer också vägleda dig i vad du vill göra framåt. Allt kan vi inte tänka ut på förhand, även om vi gärna vill det, utan vi måste erfara oss till insikter på något vis. Vi måste göra saker för att komma till insikt. Och det är där som många, det blir obehagligt där. Man känner sig osäker och då gör man det inte. Och då fördröjer man hela den här processen.
Mm. Och det jag kan tänka också, det är att många vill ju att allting ska vara så perfekt från början. Och de vill inte börja sälja eller börja prata om egentligen deras produkter förrän de har en tillräckligt stor följarskara och sådana saker. Men det kan ju också vara en fördel egentligen att ha en liten grupp. Ifall att du får sålt bara några enheter då utav den produkt som du lanserar, en onlinekurs eller medlemstjänst, då kan ju de hjälpa dig. Och då blir det ju billigare för dem. De får din experthjälp och då kan ju de hjälpa till att dra in flera kunder. Och det kanske underlättar också i prestationskraven för en själv. Att inte ha 100 medlemmar direkt, utan det kanske räcker med 15 från början.
Absolut, ja, men det är helt rätt i. Och det är också så, om man tänker sig bara att man skulle liksom starta ett nytt Instagram-konto och börja lägga ut det, och man tycker att det är liksom läskigt att kliva fram inom ett nytt område där man inte känner sig som expert, men på ändå tänker att man ska ta någon form av expertroll. Ja, men vad har jag? De första inläggen jag gjorde på soloprenör.nu på Instagram, så här fem likes. Ja. Jag menar, det spelar ingen roll hur dåligt det än var, så var det fem personer som har tagit uppmärksammare, så att jag menar... Det är inte så att man orsakar någon folkstorm, man når ju ingen. Så det är väl jättebra att träna på det och liksom komma igång.
Ja, precis. Men hur, ifall att det är personer som lyssnar nu som är sugna på att starta en onlineverksamhet, vad ser du första, alltså största, vad ska man säga, fördelarna med att ha medlemstjänst istället för en webbkurs? Eftersom att det är det som du fokuserar på.
Ja. Om man tänker där, de generella fördelarna med en medlemstjänst, de är ju att du kan skapa återkommande intäkter i ditt företag. Om jag tittar på mitt företag så vet ju jag att jag har en viss mängd intäkter som jag kan förvänta mig månad för månad. Och sen justeras de lite grann, de är inte exakta. Men det går inte från liksom att ha 50 000 i månaden till att ha noll. Utan det, liksom, det glappar på några tusen lappar hit eller dit. Så att det ger ju en trygghet i ekonomin, tänker jag. Att man har en bas av kunder som man hjälper löpande. Det är också skalbart. Det vill säga att det blir inte mer jobb för dig om du har 100 medlemmar jämfört med 10 medlemmar. För det där medlemswebinariet som du håller i medlemstjänsten, det gör du för 10 personer eller det gör du för 100 personer på samma sätt. Mm. Vilket innebär att det tar inte mer och mer kraft av dig att driva medlemstjänst för att den blir större och större. Och där, det är det som är skalbart för mig. Och det är där jag tycker att vi soloföretagare har så mycket att vinna på det. För att när jag jobbade som konsult, då byter man liksom tid mot pengar. Det har tak. Man kan inte sälja hur många timmar som helst. Och man kan heller inte ha hur högt timpris som helst. Så då blir det ett naturligt tak där. Medan en medlemstjänst, där kan du skala egentligen, alltså du kan ju ta in väldigt många medlemmar om du vill och kan. Men ändå hjälpa dem på ett hållbart sätt. Alltså ett sätt som är hållbart för dig och skapa resultat för dem. Mm. Så det tycker jag är fördelarna. Men med det sagt då, så är det ju inte för alla. Nej. Inget är ju för alla och inte medlemstjänster heller. För vissa, de trivs med att leverera någonting och sen avsluta och sen är man färdig. Och med en medlemstjänst så har du ett återkommande åtagande också gentemot dina medlemmar. Så är du inte en person som tycker om att jobba långsiktigt och tänka dig så här, att det här ska jag göra nu de kommande 2 åren och att det är lite längre perspektiv. Då kanske en webbkurs är lättare för dig. För att då gör du klart och kunden blir klar och sen så skiljs ni åt och så är du färdig med din leverans. Mm. Jag tycker ju att det finns en glädje i det här med att jobba långsiktigt, för jag lär känna personer, jag lär känna dig, många andra i soloprenörerna, och se människor utvecklas och växa över tid tycker jag är roligt. Det är en del av glädjen i att driva medlemstjänst, Och jag tycker det är kreativt och det är fritt och jag kan styra upplägget själv. Så där måste man fundera lite hur man fungerar som person.
Mm.
Sen tänker jag att det bästa är när man jobbar online, det är att man har lite olika intäktsben. Du kanske har en medlemstjänst och sen i grunden, och sen har du coaching en och en, och du kanske har sådana paket du säljer, och du kanske har en webbkurs också. Jag tänker att det är det bästa, att man har liksom intäkter från lite olika håll, för de kommer att liksom fluktuera över tid.
Vad ser du för köparna då? Vad är det för positiva saker de får med medlemstjänster istället för onlinekurs?
Jag tänker att den största skillnaden, det är kontinuiteten. För att när man går en webbkurs, då lär man sig saker under en begränsad tid i en ganska högt tempo. Man tänker att det är lite mer som en sprint. Mm. Och sen när du ska omsätta det där i praktiken, då är kursen slut. Då ska du som omsätta, gå från teori till praktik eller ord till handling. Liksom, och då blir du ensam i det. I en medlemstjänst är ju tempot lägre. Alltså du lär dig mindre saker, men du istället får en möjlighet att få stöd när du omsätter. Du har någonstans att ställa frågor när du ska göra det där. Om vi säger hos mig då, att det handlar om strukturen i din medlemstjänst. Då kan du ställa en fråga i Facebookgruppen så här, kring det. Eller bygga e-postlista. Alltså när man kommer i genomförandet, då är man inte ensam. Mm. Det tänker jag är en stor skillnad för kunden. Att man får stöd där man behöver som mest i vardagen. När det ska bli verkstad liksom.
Ja. Jag håller med dig helt och fullt, för när jag startade min verksamhet och ville ut mera online också, eftersom jag också har one-to-one coaching, men det är som du säger, dygnet har bara 24 timmar, så det går bara att pressa in x antal, och sen ska man orka med också och orkar inte ha 8 coachingsamtal per dag, för då blir du helt trött i huvudet, då är du ju inte människa sen på kvällen, så att det är ju inte skalbart på samma sätt som just kurser eller medlemstjänster. Men det jag känner när jag var ny, för att jag kunde inte heller någonting om online businessen, så att jag googlat sjukt mycket, vilket har tagit jättelång tid, för jag var också rädd att spendera pengar på fel saker, för man vet inte vad man får. Men till slut när jag väl hade jobbat ett tag, då vågade jag köpa kurser, och då kom jag ju fram mycket mycket fortare. Men som du säger, sen tog ju de slut. Och därav så när jag hittade dig via din podcast, så du ger jättemycket värde redan där. Men när man väl är medlem i medlemstjänsten, dels får du ju olika typer av mallar som ligger tillgängligt. Jag har ju dig som jag kan fråga i vår Facebookgrupp, och sen så har jag alla andra medlemmar också som jag också. Mm. Så jag lär inte bara känna dig, jag lär känna flera andra, och alla har ju olika typer av nischer, eller de flesta har olika nischer. Mm. Och det går ju att ha på vad som helst. Det är ju det som är lite häftigt också, att du behöver inte bara sälja egentligen en tjänst så, utan det kan ju vara att det handlar om odla, det handlar om yoga, det handlar om stresshantering eller lite vad som. Så att det är ju väldigt, väldigt brett. Och där tror jag också att det är många som kanske behöver det här stödet för att komma framåt och inte fastna. För att har man en kurs och så är den klar, ja, så har du en till kurs oftast. Man blir lite kursberoende. Eller jag blir lite kursberoende i alla fall.
Jag med.
Min dotter sa det till mig senast. För hon är 16 nu. Jag är en 18-åring och en 16-åring. Men 16-åring ska jag också börja övningsköra nu. Och så säger jag, men jag har ju ingen handledarutbildning. Utan det är pappa som har det. Så här. Hon bara, ja men mamma, en sak vet jag. Du älskar att gå kurser. Så att det är bara att du ska gå den också.
Ja, det är svårt att argumentera mot det. Bara,
ja. Så att... Man blir lite sådär, och det kan ju också bli lite korvstoppning, och så får man höra från olika personer lite överallt om ungefär samma saker. Och då blir det också överväldigande, för då ska du sålla ut det. Så på så sätt känns det ju skönt att kunna bolla med frågor, idéer, tankar och få ett svar istället för att du har en kurs och så ska du leta svaren. Det är lite
olika delar. Nej, men det är verkligen så. Och grejen är ju den, det är säkert så i alla branschen, men det blir så tydligt tycker jag när man jobbar online att man ska bara komma ihåg att det finns inte en strategi som överglänser alla andra som är svaret på hur man lyckas. Det finns många vägar till att nå den framgång, alltså de målen man har satt upp oavsett hur de ser ut. Och man måste välja sin väg där. Det finns vissa principer som är mer framgångsrika än andra. Och det är de principerna som jag lär ut i soloprenörerna. Men det finns jättemånga olika sätt att göra saker på. Så jag tycker att det är viktigt att ha det med sig. För att det här tanken om att det finns den här överglänsande strategin gör ju att vi byter strategi lätt. För att vi tänker att nej, men det här var fel. För det gav inte tillräckligt snabbt resultat. Och då tänker vi kanske är på fel väg. Ska nog välja det här andra webbinariet nu som jag hörde som verkar så bra. Mm. Eller den andra amerikanska entreprenören som verkar så bra. Och så hoppar vi emellan sådär. Utan oftast är det så att har man lärt sig principerna. Då handlar det om att tweaka på sin strategi, inte att byta hela tiden. Och det är en lärdom i sig. För att i början visste inte jag det. Jag trodde på riktigt att det var något allvarligt som jag hade missat. Som gjorde att jag inte kom framåt så snabbt. Jag ville ju att det skulle gå från en månad till en annan. Liksom. Mm. Mm. Det var min förväntan. Första våren med funkar man ADHD. Och sen första månaden tjänade vi 198 kronor.
Ja, 198 kronor. Så,
198
dela på två.
Ja. Dela på två, check. Och det var med moms.
Mm. Okay. Mm.
Mm. Ja, så att du förstår, det får man skratta hela vägen till banken. Liksom. Så att jag trodde att vi gjorde något fel där den första våren för att det inte liksom gick så snabbt. Nu vet jag ju att vi gjorde inget stort fel. Vi hade bara inte gjort det tillräckligt länge.
Mm.
Sen var det vissa saker som vi lärde oss, som vi förbättrade. Och det gjorde stor skillnad. Det var inget grundläggande fel. Det är bara det att ting tar tid.
Mm. Så det är en av de största delarna som man ska ta med sig om man startar en online-tjänst. Att man är ju ny på marknaden och folk måste ju dels veta vilka produkter du säljer. Men också lära känna dig och få det här förtroendet. Mm. Och via bara digitala medier är ju det svårare än ifall att du skulle träffas på en nätverksträff. Kanske fysiskt, för då får de ju ett intryck av dig. Mycket, mycket fortare.
Mm. Det är det jag tänker att podcast gör åt oss lite grann. Mm. Det blir lite som en enmans nätverksträff. att människor lär känna oss genom våra podcast. Man lyssnar. Och så de människor man gillar fortsätter man lyssna på deras poddar. Och de man inte riktigt resonerar med. De lyssnar man inte på längre. Och man blir heller förmodligen inte deras kunder. Och jag tänker att det är en bra sak. Mm. För att jag brukar ju säga att lyssnar man på soloprenörpodden och inte gillar den så gå inte med i soloprenörerna, för det kommer bara bli mer av sånt där. Det blir inte mindre, det blir mer av det där. Är inte det din grej så ska du inte gå med där liksom.
Nej.
Så att det, jag tycker att det känns ganska bra när människor bokar coachning eller hjälper mig och säger att jag lyssnar på din podd, vilket typ 95% gör som kommer som kunder till mig, för då vet jag att ja, men då har de redan testat mig. De har redan fått resultat i förväg. Innan de ens betalt en enda krona så har de fått en uppfattning om vad jag lär ut och vad jag står för och vad jag kan och sådär. Och det tycker jag känns lite tryggare då. För då tror jag att jag kan hjälpa dem.
Mm. Det är också en av de här många, när vi pratar runt omkring med folk som skapar medlemstjänster och webbkurser eller säljer saker online överlag som inte är en fysisk produkt. Då är det ju att många är rädda att man ska dela för mycket, att man ska ge bort alla sina verktyg.
Ja.
Men det är egentligen kanske man, ifall att de skulle skrapa ihop allting och lyssna på alla dina podcast och kolla på alla dina inlägg, då kanske de skulle kunna göra det, men de får ingenting uppstrukturerat eller någon hjälp på vägen, utan det blir ju ett otroligt jobb att göra det. Hur ser du på det, att man delar värde? Att du ge bort din expertis gratis genom marknadsföring eller vad man ska säga.
Jag inte ja, precis. Ja, men det är ju det som är principen för innehållsmarknadsföring. Content marketing. Och här får man ju liksom man brukar säga så här, du ska ge bort vadet och du tar betalt för huret. Mm. Att man pratar om vad som ska göras, men man går inte så djupt på hur det går till. Så att när man har lyssnat på en podcast, då kanske man har en uppfattning om vad är det jag behöver göra nu för att skapa en e-postlista. Men sen när man sitter och faktiskt ska göra det, då får man ju 100 frågor till, inte när man sitter och försöker göra det. Och det är de där 100 frågorna till, det är det man svarar på i det betalda materialet.
Mm.
Sen är ju den där gränsen liksom otydlig, för att det är klart att jag ger bort en massa hur i min podd också. Och jag har haft liksom människor som säger så här, nej men jag nu klarar jag mig, jag får så mycket värde på din podd så jag behöver inte liksom köpa någonting mer av dig. Så jag bara, ja, men så kan det ju vara. Det är fantastiskt. Och det är som du säger, det är över 100 avsnitt av Soloprenörpodden nu. Man skulle lätt kunna bygga upp en hel online-business bara på det innehållet som finns där. Om man förmår att plocka ur det viktiga och lägga det i rätt ordning.
Ja.
Så kan man det. Och vissa gör säkert det. Och då är det fine. Liksom. Men det är ju det som är principen för innehållsmarknadsföring. För podden, man kan ju skapa innehåll, att marknadsföra sig med innehåll via många olika sätt. Med nyhetsbrev och podd, man kan ha blogg, man kan ha inlägg i sociala medier och så vidare. Och podcasting är min kanal. Och det är ju mitt sätt att ge potentiella kunder värde i förväg. Liksom. Innan de ens har köpt någonting av mig så har de fått någonting av mig.
Mm. Om det är några nu som står på gränsen med att de vill starta någonting, de kanske vill göra det lite som en sidobusiness från början för de vågar inte riktigt släppa sin anställning, så vilka, ifall att du har några, jag vet inte, tre steg som de ska börja, vad skulle du tipsa dem då?
Det allra första som jag inte fattade när jag startade företag, det är att du definierar vilket problem är det du ska lösa för vem. För att om vi inte vet vilket problem vi löser för vem, då har vi ingen aning om vad vi ska kommunicera. Och vi kan inte heller då vara relevant för någon. Och då kommer du fördröja hela det här liksom, att du når ut i bruset. För att du blir inte tillräckligt tydlig. Mitt första CV jag skrev som så här konsult-CV, då räknade jag upp alla saker jag kunde. Och sen vill jag ha så här feedback på det. Så jag skickade det till någon som jobbar som konsult. Hon bara, fast vad är det du erbjuder? Jag bara, jag fattar inte ens frågan. Jag bara, va? Hon bara, men vad är det liksom du kan leverera? Jag bara, vänta, jag kan ju allt det här. Hon bara, men fast vad är det du kan leverera till mig som kund? Jag bara, nej, jag fattar inte. Hon bara, är det verksamhetsanalyser? Är det liksom så där, räkna upp så här. Jag bara, ha, jag tänker så. Vänta nu, jag kanske det. Du vet, jag bara så här, helt inifrån mig själv och utperspektiv. Helt fel ände. Vi måste börja med, i det fallet så skulle jag ju ha ställt mig frågan så här. Vad har chefer för problem som jag som ledarskapskonsult kan hjälpa dem att lösa? Det var den frågan jag borde ha ställt mig själv. Fattade inte det. Ingen bryr sig om vad jag kan.
Nej.
Så där måste man börja. Alltså är du osäker, då väljer du något. Om du har 5 olika idéer, kanske 5 olika målgrupper, då väljer du en. Och så definierar du den. Och så tänker du, nu provar jag den här målgruppen. Ja, men jag har de här 4 också. Ja, de får komma sen.
Mm.
Alltså, tro inte att det liksom bara finns ett där, ett. Vad ska man säga? Man blir orolig för att man ska välja fel. Och då kanske man inte väljer någon alls. Utan då försöker man jobba på alla spår samtidigt.
Mm.
Men det finns inget felval. Utan du väljer, du fattar ett beslut. Och så backar du upp dig själv i det beslutet. Vill du vara ledarskapskonsult, men du skulle också kunna tänka dig att hjälpa till med ditt datt och dutt, då väljer du ledarskapskonsultspåret och så definierar du problemen som du löser och den chefen. Mm. Där börjar man. Och har du klart för dig vad det problematiska nuläget är för den person som du vill hjälpa och vart hon eller han vill. Däremellan är gapet som du ska överbrygga. Se till att skapa innehållsmarknadsföring som hjälper dem att gå från det problematiska nuläget till det fantastiska nuläget. Om du har valt person och du har valt problem och du kommunicerar inom det, nu håller jag upp händerna här, så här nuläge och så lägger du bort det, mål. Håller du dig däremellan i din kommunikation, då kommer det alltid vara relevant.
Mm.
Problemet är när vi liksom så här, och så har vi den här målgruppen som jag började, som jättemånga olika målgrupper, odefinierade problem. Det är inte en bra start. Det går väldigt trögt då.
Mm. Har du några flera tips?
När du har valt vilket problem du löser och för vem, då skulle jag börja att bygga min e-postlista. Mm. För att man kan aldrig, när man väl har definierat vilken grupp man vill hjälpa och vad man vill hjälpa dem med, då är det dags att börja samla på människor som har det behov som du vill lösa. Och du gör det genom sociala medier. Men du kan också göra det genom att bygga din e-postlista och kan jobba med e-postmarknadsföring. För det ger dig en fantastisk möjlighet att nå dem när du vill nå dem. Du behöver inte förlita dig till 100% på algoritmen i sociala medier ska visa upp ditt inlägg för just dem. Utan du får en mycket bättre och mer effektiv kanal för kommunikation. Och att du kan bygga det här viktiga know, like and trust. Som känner till dig och de gillar dig och de litar på dig. Genom att du kontinuerligt börjar jobba med värdeskapande nyhetsbrev. Och här ser jag också många som väntar. För de tänker att de är inte riktigt säkra. Och de vet inte riktigt vilket system de ska välja. Och de vet inte hur de ska samla in e-postadresser. Och vilken freebie eller lead magnet. Eller kundmagnet eller vad man kallar det för någonting. Som man ska göra. Det finns inte ett svar på det. Utan du väljer ett sätt. Och så testar du det. För den här känslan av att ni kan välja fel. Den är förlamande. Alltså då på något vis ska vi tänka oss till den bästa lösningen. Så är vi aldrig säkra på om vi har valt rätt. Och så gör vi ingenting. Så att tänk istället att så här, om du har gjort en freebie som ingen laddar ner. Nej, men då var det fel. Då får du byta rubrik och testa igen. Det är inte värre än så. Mm. Men gör det. Liksom. Samla på människor som är dina potentiella kunder. Så där skulle jag börja. Även om man inte känner sig redo för det. För man kanske tänker att. Vad ska jag skicka för nyhetsbrev till dem där? Och vad ska stå i dem? Och jag har ju aldrig skrivit det där. Och hur ska jag kunna skicka så där ofta? Och så. Då får man gå tillbaka till så här. Det här är problemet, nuläget. Det här är det önskade läget. Kommunicera saker som hjälper kunden att förflytta sig mellan problem och lösning. Och definiera för dig själv. Vad är det din kund behöver veta eller ha kännedom om? Förmågor inom. För att de ska ta sig framåt. Där har du ditt innehåll. Både i ditt nyhetsbrev och i sociala kanaler. Och sen jobbar du på över tid. Alltså vi underskattar, det finns också ett uttryck att man underskattar, nej, man överskattar vad man kan åstadkomma på en dag. Och man underskattar vad man kan göra på 5 år. Så att det är det här vardagsjobbet som gör skillnad. Det är inte särskilt glamoröst, det här vardagsjobbet. Men det betyder att vi är på fel väg. Liksom. Det är det här som det innebär att bygga företag. Mm. Och för en del går det väldigt snabbt och en del tar lite längre tid. Och det är det som är jobbet.
Mm. Vad är det du känner att det är den största vinningen nu när du har fått igång de här medlemstjänsterna och att du jobbar online? Vad är den största vinningen för dig att ha en sån typ av livsstil?
Jag får jobba hemifrån. Och att jag skapar mina egna resultat. Alltså jag är inte i ett stort sammanhang där jag är beroende av väldigt många andra personer. Utan jag är min egen säljare och min egen leveransperson. Liksom. Mm. Sen är det en fantastisk glädje i att få en idé och så genomföra den. Och så se om den funkar. Mm. Det är liksom det här liksom. Skapandet tycker jag är jätteroligt. Att jag kan liksom organisera min kunskap och paketera den och sälja den till någon annan så att de får nytta av den. Alltså bara den grejen gillar jag. Liksom. Att man kan, jag menar, funkar med ADHD, medlemstjänst och solopreneurerna. Det var ju bara en idé. Det var ju liksom bara ett hittepå tills man gör det och så blir det verklighet. Alltså en vision finns ju bara i våra egna huvuden tills vi har gjort den till verklighet. Och det är en jättestor glädje tycker jag att se att de här visionerna blir verklighet. Mm. Att styra, att välja och välja bort. Även om det är plågsamt i stunden och det är inte alltid skitkul att driva företag. Och det är verkligen inte lätt alla gånger heller. Så alla fördelar och den utveckling som kommer med det överstiger med råge det som är baksidan. Mm.
Ja, det håller jag verkligen med om. Sen är det ju en stor, även fast man har fri tid och fria möjligheter, så är det ju som du pratade lite om innan också, att man måste ju också ta tillvara på det och tänka att man verkligen jobbar med det man vill, så att det inte blir att man bara hamnar någonstans för att ja, det är förfrågning man får och så, att man vågar kanske tacka nej till vissa saker, men också att man lägger upp sin tid så att det inte blir att jobba dygnet runt, för det är också väldigt lätt att bli inslukad när det är någonting nytt, någonting roligt. Man lär sig mycket. Och att man vill komma framåt fort så är det lätt också att man jobbar dygnet runt. Så att man nästan blir utbränd bara för att man inte har någon typ av ramar och regler. För du är ju din egen chef. Och det kan ju också vara väldigt svårt för många att liksom, ja, stänga av. Att man, ja, nu kommer barnen hem så nu måste vi stänga av och inte fortsätta liksom jobba på telefon eller vara väldigt ja, onärvarande istället för att man vill ha full närvaro för man kanske vill ha tid för familjen och sådana saker. Eller ja, så tappar man bort sitt varför. Det tror jag också är väldigt viktigt att man kanske borde ha det uppskrivet och framför sig så man vet vilka ramar och regler man har för sig själv. För det är ingen annan som kommer hjälpa dig och säga till det.
Nej, alltså, nej, det där är ju min största utmaning. Och tittar man på det här året som har varit då, januari till juni, så kan man säga att jag har fullständigt misslyckats med ramar och regler. Ja. så att jag planerar nu för bättre höst. Men det där var min utmaning när jag jobbade som anställd chef. Och det är min fortsatta utmaning när jag driver företag. För att jag driver företag så som jag var anställd. Med fullt engagemang och all in. Liksom. Mm. Mitt mål, det är ju att jobba 3 dagar i veckan. Med mina medtjänster. Det är mitt liksom, långsiktiga mål. Och det där jag är långt ifrån. Alltså, jag tjänar bra med pengar i mitt företag. Men jag jobbar också väldigt många timmar. Så att jag tänker att under hösten nu då, nytt försök igen, få organisera min, och det är en jätteutmaning för mig att tillåta saker att ta längre tid, att säga till kunder, ja, jag kan hjälpa dig om 3 veckor, att inte boka upp all tid i kalendern. Det är exakt samma beteende som jag hade som anställd chef. Som jag nu driver företag med. För sig själv har man ju tyvärr med i alla lägen. Ja. På gott och ont. Så att jag håller med. Det är verkligen en utmaning. Så att där har jag en lång resa i personlig utveckling. För att komma vidare. För det är ju som du säger. Det är ju bara jag som styr det där. Det är ingen annan som tvingar mig till någonting. Men det verkar ju inte heller behövas. För det verkar ju. Apropå det här. Gruppen man faller i likadant.
Ja.
Nu när jag tittar på min kalender. Och så ser jag hur uppbokad jag är med kundjobb. Och så tänker jag så här, här har jag varit förut. I den här gruppen där kalendern styr hela min tillvaro. Där har jag varit förut. Till exempel 10 år som anställd.
Ja.
Så det är verkligen så. Jag har inte lärt mig den här läxan än. Den där återstår verkligen.
Men du vet om att den finns där. Då har du ju en typ av förändring på gång. Att du är medveten om att du inte vill ha det så. Det är första steget.
Nej, men ja, precis. Sjukdomsinsikten är första steget. Absolut. Och jag är ju alltid optimist. Jag tror ju alltid att så här, den här hösten, då min damm. Så jag tror det är nu. Ja, nu ska jag göra nya val. På igen.
Ja. Ja. Men supermycket bra tips och bra insikter. Som jag hoppas att många kan ta del av. Och kanske våga starta sin egen online business. Antingen medlemstjänst eller någonting annat. Men var tittar de dig för att de vill veta mer och ta kontakt med dig?
På Instagram kan man titta på solopreneur.nu. Jag stavar soloprenör med EU, väldigt besvärlig stavning. Solopreneur.nu. Och det är också min webbadress om man kan kolla på min webbplats. Mm. Och sen har jag soloprenörpodden då, som man kan lyssna på om man vill ha lite inspiration och praktiska tips.
Mm. Supertack för din tid.
Ja, men tusen tack för att jag fick vara med.
Ja, tack.
Jag är så glad över att få intervjua Jill och höra om hennes resa. Så som vi alla när vi startar bolag, att det är trial and error. Att man får försöka, försöka, försöka. Och som Jill säger, det gäller bara att ha tålamod så kommer man fram dit man ska till slut. Men om ni vill veta mera om hennes medlemstjänster och hennes tjänster som hon lär ut, så hittar ni det i avsnittsbeskrivningen. Samma sak där hittar ni även mig. Ni är så välkomna att skicka meddelande, mail eller jättegärna om ni kan dela podden eller skriva en fin recension. Om man scrollar ner i podden där ni är nu så hittar ni små stjärnor. Jag skulle jättegärna vilja att ni klickar i och ger en review där och även kanske skriver en recension. Det skulle jag bli så glad för att få. Då hittar fler till podden och det gör mig otroligt glad att få sprida det här budskapet vidare. Nu önskar jag er en superhärlig dag. Ha det så gott!